Tack Herre för att du är den som var, den som är, den som kommer. Och det är dig vi får tillbedja, det är dig vi får följa och ära. Med våra liv, med våra ord, med våra tankar. Vi lyfter upp dig Herre. Amen. Den här hösten har vi valt, eller vi, några av oss här, valt att ha som tema för våra predikningar. En del av vår ambition, ni vet vår ambition hur den är. Vi vill vara en församling som möter människors behov, gör Jesus Kristus känd och växer i lärjungaskap. Och då har vi tänkt att fokusera på just det här, vi möter människors behov. Och det kommer vi göra här under hösten utifrån Johannes evangeliet, eller hur Jan Gunnar? Så att det kommer vara lite temat här. Och jag har fått börja då med den här texten som vi läste här i början om bröllopet i Kana. Då kan man ju fundera lite kring den texten och hur den lyfter in det här temat att möta människors behov. Vi får se om jag kan reda ut det på något sätt. Jag har liksom valt att ha en underrubrik på den och kalla det för att Jesus gör det omöjliga möjligt. Jesus gör det omöjliga möjligt. Möjligt. Det här är det första tecknet som Jesus gör och det första undret han gör i Johannes evangeliet av 7 olika tecken. Och i Johannes 20:30 står det så här att många fler tecken gjordes som inte tagits med i det här evangeliet. Och därför kan man fundera på varför valde Johannes ut just de här 7 tecknen som viktiga? Och vad var syftet med de här olika tecknen och undren som han lyfter fram i sitt evangelium? Jo, om vi läser fortsättningen i kapitel 20, vers 31, så säger han så här. Dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså alla de här tecknen under den som Johannes skriver om syftar fram till det här att ni ska ha tro. Och att ni ska få liv. Det är det som är målsättningen med de här berättelserna, de här beskrivningarna av vad Jesus gjorde. Han gör det för att de som hör det, de som läser det här evangeliet ska få stärkas i sin tro. Vi hamnar här mitt i ett bröllop. Flera av oss har ju varit på bröllop någon gång, eller hur? Man vet att ett bröllop det är ju en fest, det är glädje. Man gläds över att två människor har funnit varann, lovar varann trohet och vill leva tillsammans och bekänner det öppet inför Gud och inför människor. Inom judiska kulturen så var det verkligen en stor fest när det var bröllop. Och bröllopet då, det var inte bara en dag som vi kanske har det, utan det kan kunna hålla på i en hel vecka. Då man grannar, släkt och vänner kom och gick. Och det gällde då att maten och drycken skulle räcka hela tiden för en hel vecka. Så det var ju en enorm press för den värden och värdinnan att se till att det finns mat och dryck för alla de här gästerna som ska vara här och fira med oss hela veckan. Det är lite att fundera på när vi tänker på våra bröllopsfester och att möta de behov som finns omkring oss. Jag tycker det är lite intressant när man läser den texten och tänker på Marias roll i det hela. Jesu mor. Det står bara här att de var inbjudna till bröllop och Jesu moder var där. Då tänker jag så här att ja, Jesu mor Maria hade kanske en särskild roll för att se till så att maten funkade så att det kanske var en fest, ett bröllop där någon av hennes egna barn gifte sig. Det vet vi ju inte. Det är inte så intressant för Johannes vilka det var som gifte sig utan det var intressanta var att det här är ett bröllop och det händer något särskilt i det här bröllopet. Hon har i alla fall, tror jag, ett visst ansvar för det här med drycken då, troligtvis. För hon märker ju att nu börjar det ta slut. Hon vet vad Jesus kan. Det här är det första tecknet. Ingen annan har ännu upptäckt Jesu förmåga. Men Maria visste det. Så hon säger till Jesus först. Kan du hjälpa dem? De har ju ingen vin. Jag vet inte hur gammal Jesus var där, men han reagerar som flesta ungdomar när mamma kommer och ber om hjälp. Låt mig vara. Jag har inte tid med det här, eller jag kan inte göra det just nu. lite senare kanske. Känner igen det, ni som är ungdomar. Inte just nu, men kanske senare. Men Maria hade ändå tro för att Jesus kommer nog ändra sig. Så hon pratar med tjänaren och säger till dem att gör som han säger. Var beredd att lyssna på dem, gör som han säger. Ja. Och då kan man fundera på hur tänkte Jesus i den här situationen. Han tänkte att ja, men de har ju fått så mycket vin så att det räcker väl nu. Ge dem lite vatten. Ja, det gör vi. Vi ger dem lite vatten. Säg till tjänarna att fylla de här kärlen med vatten. 10 eller 6 kärl. Ungefär 600 liter. Då kan ni tänka hur mycket gäster det var på det här bröllopet. Vinet är slut. De behöver 600 liter till för att klara av festen. Jag undrar hur många gäster det var, hur länge festen pågick. Men han kanske tänker sig, ja men det räcker väl att de får lite vatten nu. Nu har de inte druckit så mycket vin så det räcker. Men sen så tänker han nog, nej men vi ska väl göra så bra som möjligt. Låt dem få lite mer vin. Och så fixar han till då så att det här vinet blir det bästa vinet som de har haft. Och bröllopsvärden blir väldigt förvånad när han ser att varför har du sparat det här till sist? Man brukar bjuda det bästa först och sen när de har blivit druckna då kan man ta lite sämre vin. Men syftet med den här texten är ju att om man tänker tillbaka i Gamla testamentet och man läser om just vinets betydelse så handlar det mycket om att visa om en god framtid. De här profeterna i Gamla testamentet, de talar om visionen av den goda framtiden var en fest. I Jesaja så pratar han om där Gud bjuder in sitt folk till en festmåltid med feta rätter och starkt vin, skriver Jesaja i kapitel 25, vers 6 och 7 och 8. Och Jesus anspelar troligtvis på det här också, den här visionen av den slutliga festmåltiden när han instiftar nattvarden. Det här är mitt vin, eller vinet är mitt blod. Brödet är min kropp. Och så är det liksom en försmak på den himmelska festen. Och samma var det nog med den här bröllopsfesten, tror jag. Att Jesus på det sättet vill visa och peka framåt mot den fest som väntar alla som tror på honom. Och när de fick se det här så undret, det som skedde, så var det många som började tro på Jesus. Många som började tro på Jesus. Då kan man fråga sig, vad lär den här berättelsen oss av det tema som vi har för hösten? Att möta människors behov och att tro att Jesus kan göra det omöjliga möjligt. Och då har jag några saker som jag tänkte lyfta fram. För det första, för att kunna känna människors behov så måste vi umgås med människorna. Gå på de här festerna som Jesus gick på. I ett annat avsnitt så gick han på en fest där de religiösa ledarna blev förargade på honom. Men inte ska han umgås med syndare och publikaner. Skärp dig Jesus. Du ska ju vara bland oss, fromma. Du kan inte umgås med dem där. Jo, det kan jag, säger Jesus. Det är de som behöver. Det är syndarna som behöver mig. Det är inte ni som behöver mig. Ni tror att ni kan allt redan. Ni är så bra och fromma så ni får sköta er själva. Jag är intresserad av de här som håller på att gå förlorade. Det är de som behöver mig, säger Jesus. Inte ni andra. Jag tänker på det här när jag har ju förmånen att jobba på på Evangeliska Frikyrkan. Så i min vardag på arbetsplatsen möter jag inte så många som inte tror. Tror jag. Men det är så, ibland så är jag ute på kurser och lite olika sammanhang. Då möter jag människor som ännu inte har en upptäckt vem Jesus är. Och då har jag en förmån att när folk frågar mig, vad jobbar du med? Jo, jag jobbar på Evangeliska Frikyrkan. Jaha, vad är det för något? Och så är man direkt inne på ett samtal om tron och livet. Så det är en förmån som jag har när jag är ute i de sammanhangen. Men jag tror att vi behöver utsätta oss för det här. Inte vara rädda för att gå på de här festerna där kanske inte alla bekänner sig till tro, där inte alla är nyktra. Men vi ska vara där. För det första. Det andra som jag tänker på är att vi måste kunna se de här behoven omkring oss. Ibland så är det så att jag kanske inte själv ser det, som det var i det här sammanhanget. Utan Maria fick tala om för Jesus, du, de har slut på vin. Du kanske inte själv ser behovet, men någon annan säger till dig, de här behöver hjälp. Kan du göra någonting? Och vi behöver hjälpa varandra där att se de behov som finns och kanske se vilka resurser vi har i vår församling och utmana varandra att ja, men du kanske kan hjälpa till. Du som kan det här, du kan hjälpa den där. Du kanske inte känner honom, men jag känner honom och så vidare. På så sätt kan vi hjälpa till. Vi behöver ständigt påminna varandra om det behov som finns. Vilka behov finns här i Hovsta? Vi har fått ett brev här som jag skulle vilja läsa upp och som vi ska be för senare i gudstjänsten. Från rektorn på skolan här. Jag fick det av Jan Gunnar. Han har skrivit till alla föräldrar tror jag och barn, till barnen i förskolan och skolan. Så här att, och där tror jag att ett bönämne som vi ska be för senare. Han skriver så här. Vi vill med den här skrivelsen informera er vårdnadshavare om att det sedan i somras förekommer omfattande skadegörelse vid förskolor och skolor samt i Hovsta centrum. Vi har fått indikationer på att det är fortsatt oroligt i Hovsta centrum under kvällar och helger. Och därför kommer Riksbyggen i samråd med förskolan att utöka ronderingen med hjälp av vaktbolag. All skadegörelse har polisanmälts. Vi vädjar nu också om er hjälp med att vara observanta under kvällar och helger när ni vistas i närområdet. Här är ett behov, ett tydligt behov. Här har vi ungdomar som inte mår bra, som inte har något att göra på helgerna. Fantastiskt att vi har öppet här på fredagar. Då kan de hänga här. Men vad händer på lördagkvällar? Då är det stängt här. Det kanske vi behöver fundera på. Är det något mer vi kan göra för alla dessa ungdomar? Under den här månaden så har diakoni och även EFK en månad där man vill lyfta fram ungdomars psykiska ohälsa. Vi vet idag att väldigt många ungdomar mår dåligt. Och vad beror det på? Ja, det finns många orsaker till det. Och det vill vi lyfta upp den här månaden i september. De skriver så här, problemet med att unga upplever psykisk symptom som ängslan och oro eller ångest har ökat i Sverige under längre tid. Idag bedömer man att upp till 30% av alla i åldern 16-24 år lever med någon form av psykisk ohälsa. 30%. Vad kan vi göra för dessa ungdomar? Vad gör vi för dessa ungdomar? Vi behöver göra mer. Vi behöver vara rädda och se det här behovet och försöka göra någonting åt det. Kan församlingen vara en trygg plats där de får se och få upptäcka vem de är. Sen nästa fråga man kan lära sig under den här texten tänker jag. Är det så att vi verkligen vill se behoven omkring oss? Eller är det så att vi matas ju ständigt med olika behov genom media och så. Hur det ser ut i vår värld. Och risken kan vara att man skärmar av sig och stänger av. Jag orkar inte höra mer. Det är för mycket. Och det lilla jag gör kan ju inte betyda någonting. Jo, det kan det. Jesus tog lite vatten. Det fanns krukor där. De hade vatten. Du har någonting som du kan använda. Jag har någonting. Ta det lilla du kan och sen förväntar att Gud gör undret. Det är det som den här texten vill säga. Använd det du har. Din gåva. De resurser du har. Och förvänta dig sen att Gud gör under. Du tänker så här, men det lilla jag har kan inte betyda någonting. Vad betyder det här i det stora hela? Jo, varje liten sak kan betyda mycket. Moder Teresa sa så här när någon sa att det lilla du gör i Indien, det betyder väl inget. Det är som en droppe i havet efter det behov. Ja, men låt mig få vara den droppen då. Låt mig få vara den droppen. Allt det betyder det något för någon. Vill vi se behoven omkring oss? Vill vi låta oss påverkas av det? Beröras av det. Och inte bara vara likgiltiga och låta det liksom bara rinna av oss. Utan låt oss beröras. Det kan göra ont. Det kan vara jobbigt. Men om vi låter oss beröras så tror jag Gud vill använda oss. Använd det vi har. Och det är det jag tänker på. Att vi har alltid någonting vi kan vara med och ge. Vi kan ge av det lilla vi har. Och så vill Gud använda det. Det finns så många behov i vår värld idag. Vi har ju hört om alla naturkatastrofer som nu pågår. Orkaner hit och stormar dit och översvämningar här. Och man kan känna sig maktlös inför allt det här. Inom EFK har vi nu en katastrofinsamling till Nepal och Indien, där det just nu är stora översvämningar. Det ser vi inte på nyheterna. Nu är det mest bara Irma och Trorm. Och det, jag säger inte att, det är inte att vi inte ska lyfta fram det, men vi glömmer att i en annan del av världen är det massa människor som idag är utan hushåll. 65 000 hus har förstörts av översvämningen i Nepal. Det säger de inte så mycket om på nyheterna. Men vi i EFK vill vara med där. Vi har kontakter där. Du kan vara med och hjälpa till. Om du är intresserad av det så kan du gå in på EFKs hemsida och se vad du kan göra för att hjälpa de utsatta i Nepal och Indien. Det femte och den här sista grejen vi tänker vi kan lära oss av den här texten är att ingen utmaning är för svår för Jesus. Ingen utmaning är för svår för Jesus. Allt är möjligt. Allt är möjligt. Tillbaka till den här bröllopsfesten. Här får vi en försmak av den himmelska fest som Jesus håller på att förbereda för alla som tror. Och min önskan och min bön är att alla ska vara med. Det låter lite politiskt, eller hur? Alla ska med. Det finns ju många som säger det, politiska både höger och vänster. Alla ska med. Vi kan säga alla ska med på festen. Vi vill att alla ska vara med. Alla är bjudna till festen. Du och jag har fått i uppdrag att gå ut och berätta för dem. Du är bjuden på en fest, en bröllopsfest i himlen. Vill du vara med? Vill du hänga på? Det kommer att vara en fantastisk fest. Jättegod mat. Vi lovar dig jättegod mat. Goda drycker. Härlig gemenskap. Vill du vara med? I Uppenbarelseboken står så här, 19:7. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för lammets bröllop och bruden har gjort sig redo. Bruden, det är du och jag, Guds församling. Vi ska få fira bröllop med Jesus Kristus själv en dag. Det kommer bli häftigt, tror jag. I Jesaja 25:6 står det: Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. Vilken fantastisk fest. Det kommer nog bli fantastiskt, tror jag. Och det intressanta är att det här gäller alla folk. Inte bara vi svenskar. Inte bara amerikaner. Inte bara, utan alla folk. Alla folk och stammar. Det blir ju fantastiskt att vara där på den festen. Ni som har varit med på lite så här fester eller blandning av olika kulturer och så, vet jag att det är ju fantastiskt och vi har så mycket att lära av varandra. Därpå får vi vara tillsammans och fira Jesus och se honom som han är, och det är det som är inriktning på den här. Vi möter människornas behov och deras yttersta behov är ju att få lära känna Jesus Kristus. Det är människans yttersta och största behov idag. Och det är det vi vill be om. Låt oss be. Jesus, vi ber att vi ska få vara med och inbjuda människor till den stora festen. Vi ber att det ska få prägla vårt liv här i församlingen under hösten, under det här året som ligger framför. Att vi vill möta människors behov. Vi vill se dem där de är. Vi vill vara med och dra dem närmare dig. Vi vill vara med och se människor bli upprättade, helade, förnyade. Framförallt att få lära känna dig, Jesus Kristus. Låt det få prägla allt vi gör och tänker under den här hösten, under det här året som ligger framför. Att du har kallat oss att inbjuda människor till den stora festen som du förbereder för ditt folk. Tack för att vi får vara med. Tack för att du vill använda oss mitt i vår svaghet. Med det lilla vi har, Herre, vill vi ge det till dig. Använd oss, Herre. Och låt oss ha en förväntan att du använder det lilla vi har och du gör undret när vi ger det till dig och låter dig få använda det. Tack för att du hör oss. Amen.